Hej och välkomna till Astrapod och till det här specialavsnittet som är en inspelning från ett panelsamtal som ordnades under Helsingfors bokmässa tidigare i höst. I det här avsnittet får du höra Astras tidigare chefredaktör Nina Nyman, författaren Mia Frank och bloggaren Anne Nickström diskutera om feministerna har slutat bry sig om barn. Samtalet leds av Andreas Svanbäck från förlaget.
De här två böckerna kan man egentligen säga som vi har framför oss. Det är den feministiska tidskriften Astra som firar sitt 100-årsjubileum med en rätt fram antologi om bland annat just hur barn bland feminister kanske blir en borgerlig fråga om rätt i egen tid. Vi får se. Vi har också här framför oss romanen Bombträdgården av Mia Frank som sitter i mitten. Jag ska presentera just som är en berättelse om krigsbarnen Lisso som får resa över till Sverige undan bomberna i Finland. En historisk roman 1942 årtalet när den utspelar sig. Med mig idag för att diskutera feminister och barn och huruvida vi har tappat intresse för de små liven är, vi börjar härifrån, Nina Nyman, tidigare chefredaktör för Astra och den feministiska tidskriften Astra. Och redaktör för antologin. Mm. Välkommen.
Tack.
Sen har vi då Mia Frank, författare till Bombträdgården, feminist. Du också.
Och så har jag ju en text i den där också.
Och så har du också en text, precis. Inte att förglömma. Och Anne Nickström, som är här i egenskap av, ska säga, bloggare. Du har under ett år sitt blogga på Singelmamman-bloggen om just det här med att vara föräldrar. Och också ensamstående föräldrar. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med att fråga er, det är ju så här att vi är ju lite olika här, vissa av oss har barn, vissa av oss har inte barn. Är vi skyldiga publiken att berätta huruvida vi har barn här?
Alltså jag kan börja. Jag tycker att det är en lite provocerande fråga, för att jag har lite svårt med överhuvudtaget det här med att behöva berätta i vilken läge man befinner sig i sådär privat, för jag tycker att mitt privatliv inte har att göra med mitt författarskap, vare sig tidigare eller nu. Det vill säga, förr har jag då varit forskare och har frågan ställts där, så har jag tittat oförstående på folk och så har jag någonstans någon gång i tiderna på någon konferens har jag då visat sig att jag har kommit ut och så berättat. Det vill säga om jag hade barn eller och så där, om jag också råkar vara hetero eller inte. Och jag tycker fortfarande att det är en provocerande fråga, för jag tycker inte att det där mitt professionella liv har med eventuell familj att göra.
Jag skulle ha lust att säga på ett sätt att jag inte har barn och ändå är intresserad av frågor om feminism och barn, men så är det ju inte, utan det här är ju en fråga som i högsta grad har börjat intressera mig efter att jag har fått barn.
Ja, jag har två barn och jag kan berätta det helt öppet. Alltså det är det som jag skriver om och bloggar om under namnet Singelmamman. Och jag upplever ibland att man kanske alltid lyfter fram föräldraskap i ett negativt sken och talar om problemen med föräldraskap. Samtidigt som man kanske förstärker den där bilden av den jobbiga småbarnstiden istället för att erbjuda konkreta råd och stöd. Så därför har jag valt att skriva om det här öppet och försöka skriva om singelföräldraskap ur ett positivt och peppande perspektiv.
Nina, din bok i den här din text i den här antologin han har rubriken att babyproofa feminismen. Och du skriver bland annat om frågan kring var barn egentligen får ta plats i samhället idag. Och då tänker du bland annat på skammen över barnens ljud. Kan du berätta lite om det resonemanget?
Precis, jag börjar skriva om det här. Helt enkelt, jag menar, jag är 32 år, jag har varit feminist väldigt länge och det är ofta till feminismen som jag vänder mig när jag råkar ut för typ kriser i livet eller har funderingar, så finns det ofta någon form av svar eller stöd eller någonting annat att hämta där. Eller en samhällsanalys och så vidare. Men när det kom till frågor om barn så var det en märklig tystnad. Jag håller med Anna absolut att barn är inte bara problem. Men att jag känner så här att det liksom inte fanns ett enkelt sätt att vara med barn på väldigt många ställen. Jag menar, nu finns det ju nischade barnplatser och det finns väldigt, väldigt bra dagisar och sånt. Det är inte det jag säger. Jag vet att det har varit värre förr och är värre på många andra ställen. Men fortfarande så saknar jag den samhällsanalys som feminister har på alla andra saker. Att det sätt som feminister delar med frågor kring barn tycker jag har varit väldigt mycket bara ett projekt kring kärnfamiljen, liksom arbetsfördelningen inom hemmet, men inte liksom någon större analys på väldigt länge, inte sen dagis uppfanns typ.
Anne, du nickar, känner du igen dig i det här? Vad tänker du?
När jag läste din text så tyckte jag att den var jättebra och jag välkomnade den jättemycket faktiskt, för jag hade inte läst någonting annat om det här ämnet på samma sätt, samtidigt som det var någonting som jag kände av jättemycket i samhället, att jag upplever liksom att barn är bisittare i vårt samhälle, att de är inte så jättedelaktiga. Och vad heter det? Jag känner också igen det där lite som du skriver om med skammen, att när får barn ta plats, att när jag jag funderar nog jättemycket på vart jag tar med mina barn. De inte lever inte så där att de kommer med i mitt liv överallt, utan jag funderar noga på vart jag för dem. Och vad heter det nu? Jag funderar just särskilt på sådana föräldrar som har barn med utmanande beteende, som till och med kan liksom bli isolerade därför för att de inte liksom vågar gå ut och träffa folk, för att de på något sätt tänker att någon kommer att tänka att de är dåliga föräldrar eller att deras barn beter sig på ett dåligt sätt. Och det är ju liksom varken barnens eller föräldrarnas fel.
Mia, i Bombträdgården så skriver du ju uttryckligen om kvinnor och barn i en tid där kanske kärnfamiljen på ett sätt var normen, men där samhället på grund av kriget tvingades gå gemensamt in och ta hand om barnen, och där främmande människor till och med tvingades ta hand om främmande barn helt enkelt, därför att det var så man löste situationen när bomberna föll. Hur har du tänkt kring det här med barnens plats och vilken plats de får ta med tanke på boken?
Alltså rätt, eftersom det ju faktiskt handlar ganska mycket om det där att omskapa familj, så har ju då kanske, eller definitivt inte medan jag håller på att skriva, men nu efteråt så har jag funderat på att där finns ju också den tanken som då kanske inte har varit medveten när jag skrev, men efteråt så har jag funderat på rätt mycket på olika sorts familjekonstellationer. Och att familj kan vara så mycket olika saker. Och det som på något vis kanske fascinerar mig allra mest i sammanhanget är att det är lite samma sak som när jag i tiderna skrev min doktorsavhandling, att då undersökte jag olika sorters heterosexualiteter. Och nu fick jag en sån där känsla med det jag skrev Bombträdgården, att jag kanske undersökte olika sorts kärnfamiljer. Och att det inte heller är någonting enhetligt. För den livliga diskussionen om den fördes ju egentligen någonstans på 70-talet. Medan den idag nu har handlat familjediskussioner rätt mycket om olika andra sorts familjer. Och därför tyckte jag också att det var fascinerande att gå in och börja gräva i någon slags kärnfamiljstanke.
Ja, vad menar vi med familj idag? Vad är en familj?
Jag tänkte bara säga, jag har alltså skaffat barn helt själv, så att vi är mamma-barn. Och då var det en man som sa till mig, jag har kvinnor som du som inte vill ha familj. Så tydligen är mamma-barn, det är inte tillräckligt för en familj. Men jag ska säga att ofta menar man ju ändå med familj någon form, några vuxna och barn som har mer eller mindre biologisk anknytning till varandra, är ju det man menar.
Ofta väl, men jag tänker mig att vi också kan tänka oss att det finns helt andra sorters familjer. Att det bara är vuxna, kanske inte bara jättesmå barn, men det där, en bunt vuxna kan väl också bilda någon slags kollektiv och få kalla sig familj om de känner för det.
Det finns en annan bok här som inte vi har framme här, men som är skriven av Anna Rotkirk, som just har kommit ut, som heter Känslan och svall. Och hon är ju då forskare och det där har skrivit bland annat just om befolkningsfrågor och sådär. Hon konstaterar bland annat då i sin bok att vi närmar oss liksom verkligt bottenläge, kan man säga, när det handlar om att föda barn här i Finland. Det är 1,5 barn per kvinna just nu, och Antti Rinne, SDP, sa ju också att vi ska ha förlossningstalko frivilligt sånt, men ändå. Hur reflekterar ni över den här situationen? Vad väcker den för känslor?
Jag tänker att den där diskussionen har ganska länge riktat sig till kvinnor kring 30 års ålder, 30-40, som är för kräsna och inte vill binda sig. Men därför är jag glad att det här, jag tror att det var under våren också, började skriva om de här männen som är lågutbildade och som inte kanske på grund av att de har ekonomiska möjligheter liksom fortplantar sig. Så att jag tycker att det är på något sätt bra nu att det finns lite olika sidor i det här.
Jag tänker spontant att visst, kvinnor kanske ska föda mer barn, men var, för att de här förlossningssjukhusen börjar vara en bristvara. Är en sak som jag tänker, ifall en politiker säger så. Men jag hade också en annan tanke, förutom förlossningssjukhusen.
Jag kan ju vid det här skedet avslöja då att det är jag som inte har barn i det här sällskapet. Min fråga till er var också så här att det är ju också ett fenomen idag att vi talar mycket om ensamhet. Människor är ensamma, människor hittar inte sin familj. Borde vi dela bördan mera? Borde vi som inte har barn ta hand om barnen också mera? Hur borde vi organisera oss bättre?
Herregud, vad schysst av dig.
Ja, exakt. Det där, ja, men det jag skulle tillägga just var att... det ska jag säga. Ja, att som kvinna kring 30 som jobbar så är inte liksom signalen från arbetsmarknaden skaffa mera barn, utan där är verkligen signalen stanna inte hemma med ditt barn, skaffa inte barn, var inte ett problem på arbetsplatsen, var inte hemma när ditt barn är sjukt och så vidare. Att vi får också väldigt, väldigt starka signaler om hur kvinnor som skaffar barn förstör arbetsmarknaden helt enkelt.
Och sen om man tänker att om arbetsgivaren skulle komma mera emot i den där frågan, så att man ska kunna kombinera familjeliv och arbete på ett lättare sätt, så skulle det också vara arbetsgivarens fördel att man skulle vara en bättre arbetstagare och orka bättre på jobbet om man får också spendera tid med sin familj.
Jag fick just ett meddelande igår apropå den här diskussionen av en vän som berättade att när hon var i arbetsgivarposition i en förening, så då såg de till att den verksamhetsledare de hade anställd, att hon fick en barnvakt när det var kvällsjobb, att arbetsgivaren kom in med det. Bara en sån liten detalj underlättar väldigt mycket.
Ja, för att en grej som man ju säger om ska säga unga kvinnor och män som inte får barn är också att vi på något sätt att vi är för perfektionistiska. Det blir liksom allt ska vara perfekt innan man får barn och det där parallellt med då att vi har ett samhälle som redan är, jag menar det finns dagis till skillnad från andra delar av världen och så där. Jag tycker det är lite motstridigt det här att man å ena sidan att det finns strukturer som möjliggör att få barn, och å andra sidan finns det den här liksom uppfattningen om att folk är trots det då rädda för att inte skaffa barn. Och så finns det då den här som du var inne på, Anne, den här bilden av att barn, att få barn är jobbigt och att det är ett helvete när barnen är små och småbarnsåren och man får inte sova och allt det här. Alltså, jag tänker så här, är det fel storyn vi berättar om barn? Borde vi söka andra berättelser och vilka i så fall?
Kanske det. Men det där... Det är ju också, alltså det är ju jäkligt mycket som är jobbigt med barn, så att jag menar, det behöver man ju hymla med det heller. Men samtidigt förstås så finns det ju mycket som är väldigt trevligt. Lite funderar jag snarast på det som väl då finns också i Ninas text eller andra liknande texter om att det väl mera behöver handla om att det kanske skulle få finnas, alltså vara lättare att ha med dem på olika platser. Jag tänker på att det mera då, i så fall handlar om att vårt samhälle är ganska sådär barnfientligt. Men när man åker någonstans lite längre söderut, där det då kanske å andra sidan inte så... mer patriarkalt då, så finns det samtidigt då en det där mer bejakande attityd till barnen. Jag menar, där de störtar fram med slickepinner och halsband etc. Och är helt lyckliga över att se ett barn.
Men är det två olika saker? Det här attityden till barn och sen strukturerna för att ta emot barn?
Alltså jag tycker att vi har ju strukturerna för att ta emot barn, för att möjliggöra att vara i arbetslivet och vara produktiva. Det vi inte har är att ha strukturer för att ha barn i privatlivet, skulle jag säga.
Jag tyckte det som var jättebra som du lyfte fram där i din text i antologin var de här utrymmena just som är skapade enbart för barn. Att om man vill göra ett ställe mer barnvänligt så vad heter det, nu skapar man ett lekrum eller en toalett vart man ryms in med vagnen istället för att inkludera barnen på ett naturligt sätt. Och det här känner jag nog en jättestor förändring som har skett från det att jag själv växte upp i Helsingfors på glada 80-talet. Då lekte vi på gårdarna. Medan nu så gnisslar gårdarnas gungor tomma därför att det finns inga barn där. Föräldrarna kuskar dem till hobbyer som är alltså utrymmen som är ämnade enbart för barn. Och nu ska man, om man är i skolan, ska man hellre ha två hobbyer eller flera, att en kanske inte ens räcker. Och då funderar jag också att det är lite ojämlikt eftersom vilka barn är de här rummen ämnade för? De är inte ämnade för alla barn, de är ämnade för de barnen vars föräldrar har råd att bekosta de här hobbyerna. Så det blir liksom en liten ojämlikhet också gällande barnen på den punkten.
Det här, jag tänkte ställa en fråga till dig, Mia. Krigsbarnen som forslades till Sverige, det har ju skildrats i din bok nu, och en vanlig uppfattning om det är att det trots allt för många var ett stort trauma, men det finns ju positiva också minnen som det kommer fram väldigt fint. Men finns det någonting i den berättelsen som du tycker att vi ska kunna ta med oss idag när det gäller hur samhället handlade då?
Det var ju väldigt specifika utrymmen för barn hela vägen på något vis, och också obehagligt då, jag menar att det blir lite, om man funderar på att placera barn i barnrum så placeras de då på barntåg och barnbåtar och på olika platser i Sverige eller Norge eller Danmark för i karantän innan de kan få en familj, och så att jag vet inte om vi tar med oss direkt det, för då blir barn verkligen någonting som inte ska finnas i något rum någonstans, får jag mera en känsla av. Och du sa nu då att vi ofta läser det som trauman, och jag skulle säga att för väldigt många var det ju en bra grej, alltså att få komma bort och komma till en annan familj och få mat och vara i någon slags trygghet. Och samtidigt, trots det, så säger jag att på något plan så är det ändå alltid ett trauma eftersom du flyttas bort från den där familjen du borde finnas i, och då flyttas du dessutom ofta från en viss sorts miljö, ofta var det ju alltså folk utan pengar och som flyttas till någon slags borgerlighet, och sen då kommer traumat att bli ännu besvärligare när du kommer hem eftersom du kommer tillbaka till det du hade, och då tänker jag mig att det man i så fall behöver ta med sig så handlar mer om att det här är kanske ingenting vi ska göra.
Men det är ju de facto någonting vi gör i och med att vi ännu idag har ensamkommande flyktingbarn som vi tar hand om här också just nu i Finland. I Sverige så finns det just nu en bok som heter Feministfällan som är aktuell av en svensk feminist som heter Nina Åkestam, tror jag. Och hon har sagt i en färsk intervju i Dagens Nyheter att feminism inte är en åsikt utan det är en handling. Och jag tänkte ställa er den här frågan med tanke på just barn. Vad är feminismen? Vilka slags handlingar talar vi om när vi talar om feminism och barn?
Att hålla i dem när mamma behöver gå på toaletten till exempel kan vara en handling. Nej, men helt fysiska handlingar tänker jag är det som jag saknar mest som mamma i feministiska rum. Att väldigt många feminister intoppar in och hjälper föräldrar, nu sa jag mammor igen, men det kan ju vara vilka som helst föräldrar, Så det skulle jag säga att det är en feministisk handling. Men jag skulle också säga bara med nya böcker att det också kom i Sverige just ut en väldigt bra handbok om att ta hand om ensamma kommande flyktingbarn. Ifall det är någon som råkar jobba med det så har den just kommit ut. Sabina Gurtschicke, en av redaktörerna. Men...
Vet du vad den heter?
Jag kommer inte nu ihåg det, men, okay. Men den kom ut alltså i förrgår.
Har ni några handlingar som ni vill lyfta upp?
Jag funderar mer på, jag börjar tänka på mig själv och hur jag skulle reagera i den där situationen när, om jag befinner mig då i ett väldigt feministiskt rum och där är någon med små barn. Och om jag skulle då hålla i detta barn när någon förälder, troligen mamman, behöver gå på toaletten. Och jag är rädd för att jag skulle se åt andra hållet. Och av den enkla anledningen att jag tänker mig att jag på något vis också känner visst, jag skulle garanterat då hålla i barnet som då den konkreta handlingen och, om jag verkligen måste. Men samtidigt så känner jag också att jag inte skulle vilja ta det för givet att vara den som behöver bli den som håller i. Att det är lite tudelat med handlingarna.
Jo, jag känner att för mig så handlar det om en attityd som också leder till handlingar att man ska vara mer tillåtande mot barn. Att barn gör ju hela tiden en massa misstag. De misslyckas jättemånga gånger i dagen. Och vi föräldrar, vi lär oss av det att vi gör misstag, men barnen lär sig av det att de lyckas med någonting och att de får en positiv upplevelse av någonting som har hänt. Och där tänker jag, som andra vuxna kan man stöda om man ser att det är någon situation som är jättejobbig för föräldrarna och barnet, så kanske man inte går och frågar att är barnet trött eller är den man är hungrig eller varför är du här eller har den för lite kläder, utan mera kanske då bara titta i ögonen och vara sådär att ja, att jag förstår och det är okej okay, och liksom vara på något sätt bemöta den här föräldern och vara mer tillåtande.
Jag tänkte ta upp ett annat boktips som har berört mig i höst. Nu minns jag inte vad hon heter. Hon heter Malin någonting, Lindroth kanske, som har skrivit en bok som heter Nuckan som har kommit ut i Sverige också, som handlar om bland annat det faktum att acceptera att man kanske inte var den som hittade en familj. Eller man var inte den som hittade en kärlek, en partner. Hon skriver också väldigt mycket om barn och det här att man blir den som inte har barn. Och min följdfråga på det till er är egentligen, ska alla behöva bry sig om barn?
Det är klart att alla inte behöver bry sig om barn på det sätt att det är deras politiska projekt, men att som feministisk rörelse så är det absurt att vi är intersektionella och vi är inkluderande, men så finns det den här ena gruppen människor som det är liksom okej att inte vilja befatta sig med överhuvudtaget eller vara okej med att vara obekväm med eller prata dåligt om och så vidare. Det är liksom en väldigt absurd situation.
Men alltså, tycker du faktiskt att det på riktigt är så hela tiden att det alltid känns jättenegativt att befinna sig i ett rum med barn?
Nej, naturligtvis inte alltid. Men förvånansvärt ofta. Jag var förvånad när jag fick barn hur ofta det ändå är och hur bekväma folk är med att säga liksom negativa saker. Och uttryckligen också feminister.
Ja, jag har haft lite samma upplevelse som du. Och känner liksom att har funderat här det att göra med att vi lever i ett så individualistiskt samhälle, var det inte så jätteinne att kollektivt tänka just det här att uppfostra barnen tillsammans, så upplever jag inte att kanske finns så jättemycket i dagens läge.
Och mycket är det ju en rädsla, inte nödvändigtvis liksom någonting aktivt negativt, men att just att folk vänder bort blicken eller någonting sånt, att det på ett annat sätt.
Men jag tycker alltså att jo, alla ska bry sig om barn. Det är min åsikt, och vi har också en konvention om barnens rättigheter som Finland har bundit sig till, att alla beslut som görs ska beakta barnets bästa. Det har också att göra med den här flyktingfrågan, att det är sådana saker som har gått vidare från den tiden var din bok baserar sig. Men att tyvärr görs det inte. Tyvärr gör man inte barnkonsekvensanalyser på alla beslut, även om man borde.
Yes, jag tror att vi får avsluta där. Tusen tack för att ni deltog idag. Det var väldigt intressant. Båda böckerna, både Bombträdgården av Mia Frank och Astras antologi Denna framtid är vår, finns i salu där borta. Köp och läs och bry er om barnen. Tack.
Tack.